Han min hyrde, kaller meg sin. Salige vishet, allting vel. Jesus har kjøpt meg, legem og sjel. For han min vrede, han min sang. Han vil jeg prise livsdagen lang. Han skal jeg evig love hos Gud.
Hej allesammans och hjärtligt välkomna till ytterligare en gudstjänst. Tack för inledningen med Sandra och det här fina ordet som hon delte till nattvarden. Det var uppdrift på en gång. Jag har ett tema för dagen och vi får se hur jag klarar mig igenom det här temat. Det kanske kommer liksom lite inskudd från med andra tankar också mitt i det hela. Men temat som jag har idag är någonting som jag upplevde jag fick till just till den här menigheten, till vår menighet, till min menighet på Åsgrejerna här på Romerike. Och det jag fick är ett tema som jag vill kalla för biblisk apologetik. Apologetik, vad är det för något kan man undra kanske. Det är ett grekiskt ord, apologia på grekisk. Och från den termen apologia, det grekiska ordet som betyder försvar, så har man en terminologi inom kristenheten där man pratar om den kristna trons försvar. Jag har en liten annan vri på det än just den kristna trons försvar. Och jag ska komma in på det och förklara det så gott jag kan. Jag vill begynna med att dela en fin uppenbaring som jag hörde från en av eleverna som går predikantskolan. Och jag fick liksom lite nytt lys och nytt perspektiv på en sån där detalj som dök upp när han präkte om detta. Och han delade så fint. Så jag ville liksom, låt mig kalla det för sno den fina uppenbaringen. Och dela den vidare här och nu. Det är ju så att man kan inte sno eller stjäla uppenbaringar egentligen. Eftersom det är anden som har, den heliga anden som har patenten. Eller vad man ska säga på uppenbaringarna. Men vi kan bli inspirerade och så kan vi dela det vidare. Och det var Per på predikantskolan som delade detta. Och jag vill också anbefalla er att gå in och höra på den talen till Per. För efter den talen så har han ett vittnesbörd. Och det var lite extra speciellt det vittnesbördet. Så jag gör lite reklam för den sändningen också. Det finns på den kanal som heter Grace Channel. Där kommer ni också kunna följa program och undervisning här från Åsgrejerna också. Som kommer på den kanalen. Så missa inte The Grace Channel. Det blev lite reklam här. Det hade jag inte tänkt ut på förskudd. Men det bara kom. Så nu fick ni den också. Men det Per delte då om Jesus och den här rövaren på korset. Så hade han en intressant vri som jag inte har tänkt på förut. Och det var det här med att Jesus, han blev piskad. Och han blev slagen. Och han blev så torturerad. Han fick bära på korset. På den här sargade ryggen upp på Golgata. Han var full av smärtor i kroppen. Och trots all den smärta och allt det lidande som Jesus hade fysiskt där han hang på korset. Trots det så hörde han på allt det rövaren sa. Och det syns ju en så väldigt god poäng. Rövaren snackar ju inte väldigt länge. Men tänk på mig när du är i ditt rike, sa han. Och det räckte. Det hållt för att Jesus skulle svara, redan idag ska du vara med mig i himmelriket. Men tänk att Jesus hade tid för att höra på den mannen när han hade blivit så slagen, så piskad, så torturerad och så upplevt så mycket avvisning. När vi andra människor upplever så mycket smärta. Kanske har du någon gång haft migrän, vaknat med sån hudpina så du klarar inte att gå ut av sängen. Då har vi inte ork och tid att hålla på och höra på andra människor och deras problem. Då blir vi självupptatta. Men Jesus, som var så slagen, så torturerad, han hade tid för rövaren. Det visar hur viktig du och jag är för Jesus. Han tar sig tid för oss i den värsta, mörkaste stunden som finns. Så kan han ändå ta sig tid för dig och mig. Det visar Jesu hjärta, det visar Guds hjärta. Till och med när han har det tungt och ont. vilket faktiskt Gud har när vi är långt borta från honom, så sörjer han. Det smärtar hans hjärta. Men även då, i de svåraste stunden, så tog sig Jesus tid att höra allt på vad rövaren hade att säga. Det visar Guds hjärta på en sån härlig måte. Det visar hur stor Jesus var. Han var inte upptatt av sig själv och sin smärta som du och jag kanske skulle ha varit om vi hade blivit behandlade så illa på den måten. Då hade vi kanske bara tänkt på, icke snack med mig. Se hur slitsamt jag har det. Vem är du att klaga, kanske vi hade tänkt. Men Jesus är så stor till och med när han blir offrad på korset. Så det var ett litet sidospår från det här med apologetiken. Men jag tyckte det var så härligt med en ny poäng. Och jag vill gärna dela vidare när jag får lys över ting på en ny måte. Så tack Per för den fina uppenbaringen. Nu fick hela menigheten här ta del av den också. Apologia. Försvar. Apologetik. Det kanske är lite rara ord, men det engelska ordet apologize kommer från apologetik. Också ordet plea. Man i rätten i USA så kan man plea guilty or not guilty. Det hänger också ihop med det här apologia. Apologize to plea. Det är ord som hänger samman. Apologetik betyder försvar. Det kan betyda förklara. Eller utveckla. Eller svara. Det har lite olika nyanser. Idag så finns det en modern form av apologetik. Jag ska inte ägna för mycket tid åt dig. Men så du ser något av försäljen här. Det finns en typ av apologetik som går ut lite på att man söker upp en buddhist för att förklara med logiska argumenter varför det är fel att vara buddhist. Och varför det är mer rätt att vara kristen. Det finns metoder för att diskutera med den som är muslim för att förklara varför det skulle vara fel och detta är mer rätt. Det finns tekniker för att diskutera med ateisten varför uppståndelsen är riktig och att vetenskapen som inte kan erkänna något sånt att det skulle vara fel, och så finns det argumentationsteknik för det. Det kan hända att sånt är på sin plats ibland. Är du ledet av anden så visst, gör det för all del. Men det är inte helt vad jag upplever är den bibliska apologetiken. Apologetik betyder försvar. Och om man söker upp en muslim för att förklara varför muslimen har fel, så är det inte ett försvar utan faktiskt ett angrepp. Ett angrepp på den personens tro. Om du söker upp en ateist för att förklara varför den har fel, så är det också, du går in på den människans område eller sfäre och angriper. Apologetik betyder försvar. Så när vi ser på apologetik ifrån Bibelns perspektiv så må det vara någonting som är under angrepp. För annars kan man ju inte försvara. Om vi själva håller på med angrepp så är det inte ett försvar, då är det ett angrepp. Försvar är en något mer passiv hållning, kan man säga. Och först när någon kommer in på din planhalva och säger att du har fel, det är då man kan komma igång med försvar. Så du förstår försäljen. Vi ska icke syssla med angrepp, menar jag. Vi tränger icke att löpa runt och angripa folk som tror på andra måter. Men när vi blir angreppet, då kan det vara på sin rätt att stå upp för det vi tror på. Och när vi pratar om det här med försvar, så upplever jag i den här moderna apologetiken brukar man säga att man brukar kalla det för den kristna trons försvar. Jag upplever att den kristna tron kan vara väldigt spretig. Det finns så många facetter och nyanser av den kristna tron. Jag håller inte med om allt i den kristna tron, och det gör inte du heller. Vi håller inte med varandra om alla detaljer i den kristna tron. För alla kristna tror lite olika på olika sätt. Eller på olika sätt, vi tror lite olika helt enkelt. Och när man tittar på det, när dyker ordet apologetik upp i Bibeln? Vad har Bibeln för liksom uttryck för det här med försvar? Vad handlar försvaret om i Bibeln? Och då kan vi se på Paulus. Han pratar om det här med försvar. Han pratar om att han är satt till att försvara evangelium. Och inte bara försvara, han säger att han är satt till att försvara och bekräfta eller stadfästa evangelium. Så när han använder ordet apologetik så kopplar han ihop det direkt med evangelium. Och är det något som är under angrepp så är det just evangeliet. Det står också i Bibeln att vilket kan döma de som är utanför. Vi har inte rätt att döma dem som är utanför. Det är Guds sin sak, står det. Icke vår sak. Men de vi ska döma är de som är innanför. De andra troende. Så snackar Paulus. Vad handlar det om? Jo, det handlar ju om att när vi som troende När vi angriper evangeliet, då finns det något att försvara. Jag upplever inte att angreppet på evangelium kommer direkt utifrån, från annat håll, från ateisterna, muslimerna och buddhisterna. Jag upplever inte att det är de i första hand som angriper evangeliet, utan jag upplever att det är den som har hamnat i det vi kallar för loviskhet. Det står att den som är född efter köttet förföljer den som är född av anden. Så det är alltså köttet, det är en bild på den, det som loven födde fram. Hagar var den som födde fram Ismael, och han som Ismael var den som var född efter köttet. Det var alltså Hagar som är loven som föder fram köttet. Den som är född efter köttet, alltså den som är född fram under loviskheten. Eller in i det loviska sin kan vi kalla det för. Det är den som har begynt att förfölja den som är född av anden. Det vill säga förföljelsen, angreppet, anklagarna där runt evangeliet. Och det är ofta den som kanske är en lovisk kristen och som kallar sig kristen och som tror på Jesus som kommer med angreppet. Och vi har ju inte fått uppdrag att gå till doms med de som är utanför lika väl. Men när vi har problem av de vi har runt oss som går till motangrepp mot evangeliet, då har vi någonting. Då är det dags att stå upp för evangeliet. Det är så att vi ska inte frukta för de som går till angrepp mot evangeliet. Vi ska inte vara rädda. Det står om att det fanns de som lät omskära sig för att de var så rädda för att få anklagelser av de andra. Så de omskar sig av fruktan och liksom tillpassar sig och smög bort från evangeliet och in under ett slags loviskhet. För omskärs man sig så är det ett tecken på att nu går jag in i loven. Så de gick in i loven, eller in under loven, av fruktan för vad andra skulle se. Och jag tror det kan vara sånt grupptryck och sån press inom kristenheten att man börjar backa lite på evangeliet. För att någon blir så sint och blir så aggressiv. Om man bara predikar om Guds nåde kan någon bli upprörd och se. Så vill ju folk synda hur mycket som helst. Och då blir ett angrepp på evangeliet som är Guds nådes ord. Bara nåde. Då blir det ett angrepp på det, för att man säger att om man bara präkar nåde, då kommer ju folk synda med som helst. Nu vet vi ju att det inte är sant. Men hvordan ska man försvara apologetik, försvara evangeliet när man får den typen av angrepp? Hur kan man stå upp för evangeliet? Hur kan man göra för att inte backa och säga okej, ja du kanske har rätt. Hur ska man göra för att törra och stå kvar på en kärleksfull måte, en vänlig måte, en ödmjuk måte ovanför den som har missförstått evangeliet? Hur hjälper vi dem att se? Hur försvarar vi evangeliet på en bra och intelligent måte så vi faktiskt hjälper folk till att se att detta kanske var lite fel? Jag tänker sådana här. Det vanligaste uttrycket är just det. Om man bara präcker nåde så kommer folk vilja synda hur mycket som helst. Och då tänker jag så här, hur försvarar vi evangeliet när vi får höra något sånt? Jag tänker vi har sådana fina nyckelskriftställen, så jag tänker du kan tugga in dem här. Skriv ner dem och lär dig dem, för då kan du stå upp för evangeliet och hjälpa folk att se. Jag fick faktiskt göra det senast idag, jag tänker inte gå in på vem och hur och så, men senast idag så fick jag stå till svars för evangeliet. Det kom under angrepp och då lyfte jag fram just de här skriftställena. Och då omvände sig faktiskt personen som först var sint, som sen blev ödmjuk och bad om tillgivelse. Så går man folk i möte på en mild måte, men med goda argumenter så kan man hjälpa dem att se. Det jag gjorde var att jag sa, då ser vi på första Korinthierbrevet 15:56. Du säger att om vi präkar kun nåde så kommer folk vilja synda. Men första Kor 15:56 säger att syndens kraft kommer av loven. Det står inte att syndens kraft kommer av nåden. Så kan vi visa på det skriftstället, så börjar vi ta udden av det där argumentet. Och så kan man gå vidare. Det gjorde jag till Romarbrevet 5:20 och sa, loven kom för att synden skulle bli större, står det där. Det var inte nåden som kom för att folk skulle synda mer. Nej, loven kom för att synden skulle bli större. Så det tar udden av argumentet att nåde förer till mera synd, när det står att loven för till mera synd. Och sen kan vi gå till Romarbrevet 6:14. Där står det att synden ska inte längre härska eller regera i våra liv, för vi lever inte längre under loven utan under nåden. Så där på nytt kommer det. Och där har du till och med att den ska inte härska oss för att vi lever under nåden. Så då börjar vi se effekten av Guds nåde. Att på grund av Guds nåde så blir inte synden större. Och Romarbrevet 7, där det icke är någon lov, där är synden död, står det. Så långt står det där. Budordet väckte synden till liv. Romarbrevet 7, 8 där någonstans. Så man tittar på de här skriftställena tillsammans med den som säger, när någon säger, ja men om man bara prekar nåde så blir det synden större. Eller så vill folk synda hur mycket som helst. Om man bara tittar på de här skriftställena så säger ju Bibeln det stick motsatta. Att loven förer till synd. Loven väcker synden till liv. Så man bara kan de här skriftställena. Kanske kan man titta på dem i lugn och ro. Men den som är upprört och sint, slapp av, vi tar det lugnt, vi tittar på det här tillsammans. För jag man kan säga, jag tänker vi må möta människor på en mild måte. För ingen väljer att missförstå med flit, med avsikt eller hänsikt. Ingen väljer att förstå evangeliet fel med flit. Så därför kan vi möta folk med kärlek och säga, men jag har en annan tanke, låt oss se på det. Man kan roa ner tempot. Ta det lugnt. Smil mot den du snackar med och säg, jag förstår hur du tänker. Möt den du snackar med genom att visa att du förstår. Jag förstår att du tänker så, och jag kan förstå att man tänker så. Det är många som tänker så och många som pratar så, så jag förstår att du kan tänka så. Men låt oss se på vad Bibeln säger. Och så kan man ta de här skriftställena i ett lugnt tempo. Och spöra, blir det inte här helt motsatt mot vad du säger? Att egentligen så är det loven som förer till att folk ska synda hur mycket som helst och icke nåda. Och det är kristen apologetik, att kunna försvara evangeliet med goda argumenter på en lugn och sansad och kärleksfull måte. Och jag tror jag fick det här budskapet till just vår menighet, till dig som är i menigheten. Bara för att vi tror ju på det här rena evangeliet som bara bygger på nåde. Nåden alena, skriften alena, Kristus alena som Luther sa. Vi tror ju på de här värdierna. Nåden alena. Och då kommer det plötsligt under angrepp. Kan du då sätta dig ner med folk och liksom förklara istället för att backa och fly från diskussionen? Ibland behöver vi ställa oss upp och försvara evangeliet. Det sker någonting med människor om vi kan göra det. Vi kan omvända människor från loviskhet till att förstå Guds nåde genom att kunna förklara på så här enkla sätt. Så apologetik i biblisk mening, inte det här att vi angriper muslimer och buddhister och allt vad det är. Utan i biblisk mening, vi står upp för evangeliet, det som vi egentligen tror på. Jag skäms inte för evangelium, sa Paulus. Varför säger han så? Är det något att skämmas för? Det kanske blir så när man är under angrepp, när någon är sint. När man får folk emot sig, så kanske det blir så, speciellt för oss skandinaver som egentligen är så konflikträdda. Vi vill ju gärna hålla med dem vi snackar med för att slippa hamna i konflikt. För det är obekvämt att vara i konflikt. Men konflikt, ordet konflikt betyder inte att man strider egentligen. Det betyder inte att man slåss. Det betyder inte att man häver stämmen. Konflikt betyder egentligen bara att man vill försälja ting. Och man vill försälja ting ibland utifrån att man förstår på försälja måte. Och konflikten som uppstår kring evangeliet är ju om någon tror att om vi bara pekar nåde så för det folk in i synd. Men om vi förstår att det är loven som kom för att synden blir större, då försvinner konflikten. För att vi klarar att förklara vad evangeliet egentligen handlar om och varför loven egentligen kom och vad den hade för hänsikt, nämligen att göra synden större. Men varför skulle loven göra synden större, kanske man måste svara på då. Ja, vad svarar vi på det? Vad är god apologetik för att förklara att loven gjorde synden större, och hur hänger det samman? Loven säger ju bara riktiga ting, goda ting. Loven är rätt och riktig och helig och så vidare. Så hur kunde loven föra till synd? Det står att på grund av synden i köttet, står det. Så bara huskar vi på det här vad som står. På grund av synden i köttet så förte loven till synd. Så det var inget fel på loven, men det var ett problem i köttet. Synden i köttet. Köttet är inte helt 100% detsamma som kroppen, så tänk inte nödvändigtvis din fysiska kropp. Men köttet, det är olika ord i Bibeln för kött och kropp. Det är xarx och det är soma. Xarx, kött. Den som är född av kött, det står det. Kött i Bibeln. Min förståelse av kött, i alla fall i Bibeln, det här ett ord för självrättfärdighet, egen styrka, egen kraft. Människan som hade kommit på avstånd från Gud, det är kött på något sätt. Det andra är ond. Och ordet kött är ganska bra om man tänker på det. Jag vet inte om jag kommer få er att förstå det här, men jag ska pröva. Jesus, hjälp mig att förklara det här så bra som det går. Om du ska steka en biff eller en sån här stek på grillen, så har du, det kan vara en benbit där i steken. Och det är ju icke kött. Skelettet är icke kött. Det är skelett. Så kan det vara fettstriper där. Fettet är icke heller kött. Det är fett. Det som är kött, det är det muskelfibrerna. Det som är muskler på djuret, det är det vi kallar för kött. Fett och ben och sånt, det går bort. Om vi då tänker att kött, den delen av den här steken som vi kallar för kött, är själva muskelfibrerna på ett djur. Så förstår vi att kött handlar om muskler. Det är ett annat ord för kött är muskel, om vi säger sådana. Och om vi säger att det skulle stått ordet muskler i Bibeln, så kanske vi har haft lite lättare att förstå ordet kött. För då kan vi börja förstå att det handlar om egen kraft, egen styrka. Att det är ett symbolspråk för din styrka. För dina muskler är din styrka. Men du har ju inte bara en kroppslig, fysisk styrka, egen kraft. Men vi har ju Guds kraft som vi lever i nu. Så kött är alltså en bild på självrättfärdigheten, eller det här med att gå i egen kraft och egen styrka. Så jag hoppas det ordet kött blir lite tydligare för dig nu, hur man ska läsa och förstå det i Bibeln. Det handlar liksom om att få uppenbaringen, vad ligger bak orden ibland. Men evangelium är så ofta under angrepp. Hur försvarar vi evangeliet? Det är det som är mitt spörsmål här ikväll. Jag hoppas att du kan få möjlighet att skriva ner lite av de här skriftställena. Att få in dem i systemet så du kan svara varje person. I första Petrusbrevet, kapitel 3 och vers 15, så står det så här. Nu läser jag från en svensk översättelse, så jag hoppas ni står ut med det. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara. Var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Men låt det ske ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om er, det här är de som angriper då, de som talar illa om er, goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. Här är vi egentligen inte ute efter att vi ska få folk att skämmas, men poängen här är att du ska inte gå till strid på ett sätt som inte är ödmjukt och respektfullt. För då är det plötsligt du som får skämmas för att du har gått i köttet och försvarat evangelium på en kötsligt vis. Där du visar sinne och aggression och försöker överköra folk. Men du kan göra det lugnt. Jag tror inte ens vi kan omvända folk till att förstå om vi är för aggressiva. Vi må ta det lugnt och respektfullt. Den första versen jag läste, Herren Kristus kan ni hålla helig i era hjärtan, var alltid beredd att svara. Var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. I den texten på grekiska så står det just ordet apologetik eller apologia. Att vara beredd att svara. Det handlar alltså om att försvara evangelium. Precis samma ord som i andra texter översätts då till försvar. Så svara här är samma ord som försvar. Du ska kunna försvara evangeliet. Du ska kunna försvara det hopp du äger, alltså den tro du har på Jesus Kristus, hans fullbrakta verk är hopp nog för att du ska komma till himlen, för det är det vi tror på. Vi tror på Jesus Kristus fullbrakta verk. Om nåden då. Nu har jag visat på att det är lagen som för till synd för den som säger vi kan inte bara preka nåde för då vill folk synda mycket som helst. Det har jag liksom tagit. Men vad med nåden? I Titus 2, 11 och 12 så står det att det är nåden som fostrar oss, uppdrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet. Så det är alltså, nåden förrycker till synd, men den förrycker till ett gudligt liv. Gudligt liv är ett ganska bra ord. Det står ju om det här med gudsfruktan, på engelska står det ju godliness, gudlighet. Ett gudligt liv blir liksom Det blir en motsats till det ogudaktiga. Vi får ett gudligt liv. Vi får Guds egen natur begynner att liksom leva i oss och verka i oss. Och vi begynner att tänka mer och mer som Kristus. Gör vi det för att vi så anstränger oss för att sluta med synd? När vi gör det för att vi ser på honom. Vi förvandlas till en och samma bild genom att skåda in i Kristus, i härligheten i Kristus. Så förvandlingen sker av att vi ser på honom. Och det är ju ett verk av nåd. Inte ett verk av loviskhet. För loviskhet säger ju, skärp dig, ta dig samman. Men Guds ond pekar på Kristus hela tiden. Och då förvandlas vi. Så förkynnelsen av Guds nåde, den förvandlar folk till att leva på en ny måte. Och då begynner det att ske av sig självt inifrån och ut. För att du ser härligheten i Kristus. Så låt oss inte underskatta evangeliet. För evangeliet är en kraft till frälse. Jag sa första Korintherbrevet 15:56 om att syndens kraft kommer från loven. Men i Romarbrevet 1:9 så står det att evangeliet är kraft, en kraft till frälse. Från vad då? Från synd. Så evangeliet är en kraft från synd och loven en kraft in i synd. Så det är två försäljliga krafter här. Kan vi begynna att förklara det här så kan vi stå till svars för evangeliet. Vi kan försvara evangeliet och säga evangeliet baserat kund på nåde före icke folk in i synd men bort från synd. Angående omvändelse, för många vill då lyfta upp, men vi ska ju omvända oss med bot och bättring eller hur man nu vill uttrycka det. Men då står det ju så här, förakta inte Guds godhet, för det är Guds godhet som för till omvändelse. Så förkynnelsen om Guds nåde, Guds godhet, Guds härlighet, Jesus Kristus som bara god, det hjälper oss att få kraft till att leva på en ny måte. Och kan du förklara de här bitarna, och det är jag säker på att du kan. För den som är sint för att vi förkynner bara nåde, så kan du bli en apologet i biblisk förstånd. Du kan försvara evangeliet och hjälpa en broder med deras flisa så att de blir fria. Det är min poäng. Jag önskar att vi alla ska vara goda evangelister men också goda apologeter. Att vi kan, inte bara förkynner evangeliet men också kan försvara och förklara evangeliet. Precis som det stod här i Petrusbrevet. Att vara goda på att svara för den som undrar, den som har spörsmål. Någon kanske inte kommer med spörsmål, de kommer med påstående. Men det spelar ingen roll, vi kan ta deras påstående och göra om det till ett spörsmål. Stämmer detta? Kan vi inte se på detta lite djupare? Men gör det i en mild och god tone. Gör det när det är timing, var ledet av anden. Så tror jag att du kan få folk med dig istället för mot dig. Det är mitt budskap till dig idag. Jag hoppas att du har blivit välsignad. Låt oss be en bön tillsammans. Jag tackar dig far för alla som har hört på. Jag ber att detta ska få kunna bli liv för dem. Uppmuntran och tröst. Men också till hjälp. En praktisk hjälp. Så att vi alla kan bli goda apologeter och kan ta bröder och systrar i handen och leda dem in i det nya förbundet, i den nya pakt där de får liv och bara liv och kommer bort från fördömelsen och fördömelsens ämbete. Jag ber om far att vi ska kunna hjälpa andra. I Jesu Kristi namn. Amen.